En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen, helt gratis, på plattformen Podplay. Det är slutet på sommaren, år 1964, på en liten gård i North Fork, Kalifornien. Här bor sedan en tid tillbaka den 15 år gamla Ed, tillsammans med sin farmor och farfar. Ed trivs inte alls på gården och bråkar ofta med sin farmor som verkar ha en åsikt om allt han gör. Han tycks aldrig räcka till för henne. Detta väcker en obeskrivlig ilska inom Ed. Och farmor påminner honom dessutom om hans mamma, Clarnell. Det är ett drygt år sedan Ed slutligen flydde från mammans hem efter år av psykisk misshandel. Och han känner sig som en tickande bomb. Den 27 augusti, efter ännu ett bråk med sin farmor, får Ed nog. Han går och hämtar sin farfars gevär. Utan att blinka går han mot köket, där hans farmor sitter och jobbar. Höjer vapnet och skjuter henne till döds, med 3 skott i huvudet. En kort tid efter kommer Eds farfar hem från affären. Ed, som inte står ut med tanken på att hans farfar ska hitta sin hustru död, och dessutom kommer förstå att det är hans eget barnbarn som är mördaren, ser ingen annan utväg. Han går ut i bilen och möter sin farfars leende blick. Och när han vänder sig om för att plocka ut matvarorna, höjer Ed geväret ännu en gång. Han skjuter den 72 år gamle mannen till döds med 1 skott i bakhuvudet. Ed ringer sedan själv till polisen och blir så småningom placerad på ett sjukhus för sluten psykiatrisk vård. Redan efter 5 års tid anser sjukhuspersonalen att Ed inte längre utgör någon fara för samhället. Och 21 år gammal släpps han åter fri. Vad läkarna inte vet är att Ed hela tiden har spelat ett spel för dem och lyckats dölja sina dagliga fascinationer om mord och tortyr. Och det kommer inte dröja länge förrän Edmund Kemper återigen ger efter för sina begär och mördar igen. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är den 15 augusti 1972, högt upp i den täta skogen i ett bergsområde i Santa Cruz, Kalifornien. 2 vandrare är ute och rastar sin hund när de plötsligt ser något som de först tror är en del av ett djurskelett. Men när de kommer närmare inser de att de har hittat en mänsklig skalle. De ringer genast till polisen, som anländer och påbörjar en sökinsats efter ytterligare kroppsdelar. Stora delar av bergsområdet genomsöks, men ingenting mer utöver skallen hittas. Skallen kommer så småningom att visa sig tillhöra en 18-årig kvinna vid namn Mary Ann Pass. Mary Ann har tillsammans med sin jämnåriga väninna Anita Lucasa varit anmäld som saknad sedan den 7 maj samma år. I samband med försvinnandet skulle de båda ha lyftat till Stanford University, men de 2 unga college-studenterna dök aldrig upp och har sedan dess varit spårlöst försvunna. 1 månad senare, den 14 september, försvinner ytterligare en ung flicka i Santa Cruz-området. Den 15 år gamla balettdansösen, Aiko Ku. Aiko som har varit på väg till en dansklass kom aldrig fram till lektionen och anmäldes försvunnen kort därefter. I slutet på januari månad 1973 får Santa Cruz-polisen information om att ytterligare kroppsdelar har hittats på olika platser, uppsköljda från havet. Samtliga kroppsdelar visar sig tillhöra ännu en college-student, den 19 år gamla Cindy Chow, som varit anmäld försvunnen sedan den 7 januari då hon lämnade hemmet för att lifta till skolan. Nu har 4 unga kvinnor försvunnit under loppet av ett halvårs tid och polisen ser nu ett mönster och misstänker att en seriemördare går fri. Då samtliga kvinnor har försvunnit, då de tros ha lyftat, är polisens teori att mördaren plockar upp sina offer längs med vägen innan han för bort dem och mördar dem. Under den här perioden är lyftande ett populärt och nästan romantiserat sätt att resa. Det passar perfekt för alla de fattiga college-studenter som bor i området. Polisen går nu ut med en offentlig varning till alla unga kvinnor och uppmanar dem att aldrig åka med någon de inte känner. Utöver ett undantag. Det finns ett få antal prestigefyllda college i området. Och där studenter med bil förses med ett parkeringstillstånd märkt med skolans namn och symbol. Enligt 70-talets poliskår är detta en garanti för att kunna lita på föraren. En elev på en av deras statusfyllda skolor kan omöjligt vara mördaren. Vad polisen inte vet är att deras gärningsman kör omkring på Santa Cruz gator med precis ett sånt här märke på sitt fordon. Den 5 februari, drygt 2 veckor efter att Cindys kvarlevor dykt upp på flera platser längs med havskanten, anmäls ytterligare 2 unga kvinnor försvunna. Polisen befarar att det är samma gärningsman som slagit till igen. Den här gången är det den 23 år gamla Rosalind Thorpe och den 20 år gamla Allison Liu som försvunnit spårlöst. De 2 college-studenterna vid University of California, Santa Cruz, såg senast på campusområdet och har sedan dess inte setts till av någon. En tid efter försvinnandet kan det konstateras att de 2 kvinnorna har mördats, då vandrare hittar delar av deras kvarlevor längs med motorvägen, cirka 10 mil från Santa Cruz. Det är nu totalt 5 college-studenter och en high school-elev som har försvunnit spårlöst i Santa Cruz-området. Och trots att kvarlevor från endast 4 av dessa har återfunnits, misstänker man att samtliga kvinnor har fallit offer för samma gärningsman. Skräcken sprider sig och överallt pratas det om mördaren som kidnappar, dödar och styckar kvinnliga co-eds college-studenter. Medierna rapporterar om den fruktansvärda seriemördaren som får namnet The Co-ed Killer. I Santa Cruz ligger baren The Jury Room, som har blivit som en samlingsplats för stadens poliskår. Här träffas polismännen efter sina intensiva arbetsdagar och passar på att prata av sig över en öl eller 2 innan de beger sig hem till sina familjer. Under våren 1973 är det främst konversationer kring The Co-ed Killer som förs. Trots den stora mängden offer har mördaren inte lämnat några spår efter sig som avslöjat något om hans identitet. Frustration och hjälplöshet inför det faktum att mördaren fortfarande går fri är stor. En annan stammis på The Jury Room under den här tiden är den 24 år gamla Ed Kemper. Den unge mannen är trevlig och social och lär känna flera av poliserna som hänger på baren. Ed har förklarat för dem att han själv drömmer om att bli polis, men att han nekats plats på polisskolan då han är för lång, 209 centimeter för att vara exakt. Ed som har mycket frågor om yrket och nästintill idoliserar polismännen har fått smeknamnet Big Ed. Poliserna beskriver honom som en vänlig jätte. De har inget emot att svara på Eds frågor och de gillar att samtala med den trevliga unge mannen. Efter morden på Rosalind och Allison i februari blir det plötsligt tyst en tid. Inga fler spår från The Co-Ed Killers framfart noteras. Tills en dag i april när polisen mottar ett oväntat samtal från en telefonkiosk i Colorado. Det är den 21 april 1973 när polisstationen i Santa Cruz mottar ett samtal från en man som presenterar sig som Edmund Kemper. Polisen som svarar känner igen Eds röst och han hör att något inte stämmer. Ed förklarar att han befinner sig i Colorado. Han säger att han har kört bil i flera timmar och inte sovit en blund. Han är helt slut. Han berättar att han dagen innan han lämnat Santa Cruz mördat sin egen mamma Clarnell samt hennes väninna Sally och gömt deras kroppar i garderoben i mammans hus. Och så säger han plötsligt att han är skyldig till alla de andra morden också. Att det är han som är The Co-Ed Killer. Polisen i andra änden av luren tror att det hela är ett dåligt skämt. Han känner ju Ed. Det kan omöjligt stämma. Men Ed menar allvar. Och när en polispatrull senare åker till hans mammas bostad kan de konstatera att Ed talar sanning. I garderoben hittar de, gömda under lakan, Clarnell och Sallys blodiga kroppar. Ed uppger sin exakta position och snart är en patrull på plats i Colorado för att gripa honom. Ja, 11 månader efter mordet på Eds första två offer, Mary Ann och Anita, har han nu erkänt att det är han som är The Co-Ed Killer och att han är ansvarig för totalt 8 mord begångna under 1972 och 1973. Och när han nu sitter i förhörsrummet är han som en öppen bok. Han ser trött ut och förklarar att mordet på hans mamma Clarnell, som hela tiden har varit hans huvudmål, var det sista och att han inte längre ser någon mening med att fortsätta mörda. Han förklarar också att det är Clarnells fel och att det är hennes ondska som har drivit honom till det hela. Ed berättar vidare i detalj om alla morden och leder polisen till platser där morden begåtts. Och det är inte längre någon tvekan om att han talar sanning. Innan vi går igenom Eds bekännelse ska vi gå tillbaka 24 år i tiden då Edmund föddes som Clarnell och E.E. Kempers andra barn. Ed föddes den 18 december 1948 i Burbank, Kalifornien. Och levde sina första år tillsammans med sina två systrar, mamma Clarnell och pappa Emil Edmund, även kallad E.E. Emil var hemkommen soldat från andra världskriget och jobbade numera som elektriker. Något som Clarnell ofta talade nedlåtande om, då hon ansåg att det var ett alldeles för simpelt och alldagligt yrke. Ed som såg upp till sin far led av att höra mammans nedlåtande kommentarer. Och trots att han aldrig vågade säga ifrån stod han alltid på sin pappas sida i de ständiga bråken mellan föräldrarna. Clarnell var mycket hård mot Ed och ansåg att hennes försynta son behövde strikta regler och hårda ord för att tuffa till sig lite. Hon var noga med att aldrig dalta med honom. När Ed var 9 år gammal separerade föräldrarna och till hans stora sorg lämnade hans pappa familjen. Han blev nu ensam kvar med Clarnell och systrarna. Clarnell utvecklade ett gravt alkoholberoende och med pappa ute ur bilden blev hon ännu hårdare mot Ed. De bråkade med varandra dagligen. Ofta handlade bråken om hur Clarnell var besviken på Ed av olika anledningar. Hon ansåg att han precis som sin pappa inte var en man nog och behövde få lite mer skinn på näsan. Redan som 9-åring var Ed en lång och kraftigt byggd pojke. Trots att det var tydligt att det var Clarnell som hade kontrollen i hemmet började hon med tiden känna rädsla för sin egen son. Hon oroade sig för vad han kunde vara kapabel till. Hon la märke till hans växande förakt mot henne och upplevde ofta hur han kastade hatiska blickar i hennes riktning. Hon bestämde sig därför för att det nog var bäst att Ed sov i källaren om nätterna, och för säkerhets skull låste hon alltid dörren efter sig. Samma tid varje kväll såg Ed hur hans systrar gick upp på övervåningen till sina varma mysiga rum, medan han själv blev nedskickad och inlåst i den kalla, mörka källaren. Ed hatade nätterna där nere i mörkret, och han ryckte till av rädsla varje gång han hörde ett ljud. Han började fantisera om vilka monster och andra hemska varelser som kunde befinna sig där nere i mörkret tillsammans med honom. Ed hade det även tufft i skolan. Han var blyg och kände sig tidigt annorlunda. Med mammas konstanta röst i bakhuvudet om hur värdelös han var, visste han inte heller hur han skulle bete sig eller närma sig klasskompisarna. Ed spenderade därför den mesta tiden för sig själv. Och det var i hans egen fantasivärld som han började föreställa sig hur det skulle kännas att skada sin mamma. Eller kanske till och med mörda henne. Känslan var inte skrämmande, utan snarare kittlande. Och Eds fantasier utvecklades till en fascination över döden och den makten det gav den som orsakade den. Han började ta sina systrars dockor och plocka isär dem och på olika sätt deformera deras plastkroppar. De gånger han och systrarna lekte ihop ville Ed ibland leka gaskammare. Leken gick ut på att systrarna satte en ögonbindel på honom, ledde in honom i källaren som skulle föreställa gaskammaren, där Ed sedan spelade ut att han skrek och vred sig i smärta tills han dog av den sipprande gasen. När Ed var 10 år tog han det steget längre och begravde familjens katt levande. När katten sedan var död grävde han upp den igen och lekte fascinerat med den stela kroppen. Clarnell och systrarna, som aldrig fick veta vad som hände med katten, skaffade så småningom en ny. Men även denna katt tog Ed och högg ihjäl med en kniv. Vid 14 års ålder bestämde sig Ed slutligen för att lämna livet med Clarnell och systrarna och flyttade till sin pappa i LA i hopp om att starta om på nytt tillsammans med den far han alltid idoliserat. I.I. var nu omgift och hade fått en till son. Och när Ed dök upp hemma hos den nya familjen kände I.I. att han inte hade något val och lät sonen stanna. Men det blev fort problematiskt. Ed hade mycket svårt att acceptera sin halvbror. Och pappans nya fru upplevde Ed som märklig och skrämmande. Hon förklarade snart för sin man att han fick välja mellan henne och Ed. Och det var nu som I.I. tog beslutet att skicka sin son till sin mammas och pappas gård i North Fork istället. Eds farmor Maud var en mycket strikt kvinna. Och lik Carnell var hennes syn på uppfostran att strikta regler och hårt arbete var det bästa sättet att fostra en ung man. Detta levnadssätt passade inte alls Ed. Och han och farmodern var ofta oense och hamnade ständigt i konflikt. Den 27 augusti 1964, efter ännu ett bråk, hämtade han sin farfars gevär och sköt sina farföräldrar till döds, för att sedan ringa till polisen och ange sig själv. När polisen anlände till gården i North Fork frågade de Ed vad det var som hade hänt och varför han skjutit sina farföräldrar. Ed sa då nonchalant, citat, "Jag ville bara se hur det skulle kännas att döda farmor." Slut citat. Han förklarade sedan att mordet på hans farfar enbart var för att skona honom från insikten att hans hustru var död. Efter gripandet genomgick Ed en psykiatrisk undersökning och det konstaterades snart att den 15 år gamle pojken led av paranoid schizofreni. Han placerades på ett sjukhem för sluten psykiatrisk vård. Under sin placering fick Ed den vård han ansågs behöva och gick igenom fortsatta utredningar för att förstå hur de bäst skulle kunna rehabilitera honom. Vid ett tillfälle fick Ed utföra ett IQ-test och när läkarna såg resultatet trodde de knappt sina ögon. Ed fick hela 145 poäng på testet, vilket betydde att Ed hade en högre intelligens än 99,8% av hela jordens befolkning. Ed gjorde snabbt framsteg i sin rehabilitering och läkarna på institutionen såg Ed som medgörlig och villig till att hitta ett sätt att bli frisk nog för att så småningom kunna återgå till samhället. Eds positiva utveckling och engagemang ökade personalens tillit till honom. De ansåg att det förmodligen skulle göra honom gott att ha en daglig syssla och ett eget ansvarsområde. Ed fick därför uppgiften att arkivera alla de andra intagnas patienters journaler. Och när ingen såg passade Ed på att lusläsa samtliga anteckningar. Här kunde han läsa om andra mördare och sexförbrytares brott och tillvägagångssätt. Samt se läkarnas anteckningar och på så sätt lära sig vad de ville höra och vad som ansågs som ett framsteg i rehabiliteringen. Och när Ed sedan själv satt i samtal med psykologerna visste han precis vad han skulle svara och hur han skulle bete sig. Men Eds fantasier om mord och tortyr var starkare än någonsin. Och han hade också börjat längta efter att fantisera om sex och närhet. Men Eds dåliga självkänsla fick honom att känna att han förmodligen aldrig skulle våga närma sig en tjej på det sätt han önskade. Så han började istället fantisera om våldtäkt och övergrepp. En av journalanteckningarna från en sexförbrytare hade fastnat hos honom. Gärningsmannen hade sagt att om man ville komma undan med en våldtäkt var man tvungen att mörda sitt offer efteråt. Det var också något med tanken på att just döda som väckte en entusiasm med. Det skulle ge honom fullständig kontroll över hans offer. Och han började fantisera allt mer om vad man skulle göra med en avliden kvinnokropp. Efter 5 år på institutionen ansåg Eds läkare att han nu, 21 år gammal, var redo att släppas fri för att starta om sitt liv på nytt. Och ett utlåtande från hans psykiatriker löd, citat: "Jag betraktar inte Edmund Kemper som en fara för varken sig själv eller andra medborgare i samhället." Slutcitat. Läkarnas rekommendation var att Ed inte skulle flytta hem till sin mamma igen på grund av den negativa inverkan hon haft på sin son under uppväxten. De ansåg att det fanns en stor risk för att Eds psykiska hälsa skulle försämras igen om det skedde. Men Ed hade varken ett jobb eller pengar. Och när hans pappa förtydligade att han och familjen aldrig ville se honom igen ansåg Ed att det inte fanns några andra alternativ. Så år 1971 flyttade Ed återigen in med sin mamma, Clarnell. Clarnell, som numera bodde i Santa Cruz, hade vid det här laget gift om sig 2 gånger och sedan separerat från männen. Hon hade börjat jobba på University of California. Och när Ed nu flyttade in kändes det som att hon var på en bra plats i livet. Ed började plugga på ett kommunalt college men hoppade snart av och blev så småningom istället anställd på en transportavdelning. Ed, som länge hade drömt om att bli polis, ansökte även till polisskolan men fick till sin stora besvikelse avslag på sin ansökan. Inte på grund av hans tidigare brottsregister, utan för hans längd på 209 centimeter. Vid den här tiden översteg hans längden och accepterade längdgränsen för att jobba som polis. Till en början var stämningen hemma mellan Clarnell och Ed helt okej. De fick sitt gemensamma liv att fungera. Men snart startade bråken igen. Och Clarnell började återigen uttrycka hur misslyckad och tragisk hon tyckte att hennes son var. I slutet på 1971, när Ed var på jobbet, råkade han ut för en bilolycka där han skadade sin arm så pass illa att han inte längre kunde utföra sitt jobb. Det ledde till att han spenderade allt mer tid hemma med Clarnell. Och bråken, de emellan, eskalerade ytterligare. Ed började återigen fantisera om att mörda Clarnell. Hans sexuella fantasier och begär gjorde sig ständigt påminda. Ofta var Ed ute och körde med sin mammas bil på Santa Cruz gator. Och då Eds mamma numera jobbade på universitetet var hennes bil försedd med det parkeringstillstånd med universitetssymbolen som polisen senare skulle ange som en garanti för att dess förare gick att lita på. Det var under de här bilfärderna som Ed noterade alla unga studenter som lyftade längs med vägarna. Många av dessa var unga, vackra flickor och Ed fantiserade om hur han skulle bjuda ut någon av tjejerna. Hur det skulle kännas att få vara deras pojkvän. Men dessa fantasier tog snabbt slut när Ed insåg att han aldrig skulle våga prata med en tjej på det sättet. Istället formades idén om hur han skulle plocka upp en av liftarna, föra bort personen till en avlägsen plats för att sedan mörda och på så sätt ha möjlighet att göra vad han ville med kroppen. Ed började utrusta sig med olika verktyg han tyckte kunde behövas. Han köpte en pistol och började sedan köra omkring för att bygga upp modet att erbjuda någon lift. Och snart hade han tagit modet till sig. Han började plocka upp liftare för att skjutsa dem dit de ville. Han var inte redo att döda än, utan lät det ta den tid det krävdes för att försäkra sig om att inget skulle gå fel eller att han skulle fega ur. Ja, vi kommer nu till den 7 maj 1972 då Ed Kemper begår sina första två mord efter mordet på sina farföräldrar 1964. Följande berättelse kommer från Ed själv när han 1973 efter gripandet erkänner för polisen att det är han som är the co-ed killer och att han är skyldig till 8 mord. Jag vill återigen varna för grovt innehåll. Den 7 maj 1972 är Ed ute och kör sin mammas bil i jakt på lyftare att plocka upp. I bilen har han en pistol, handfängsel och knivar. Och idag är det dags. Han är redo att sätta sina planer i verket. Han stannar utanför Fresno University och ser sig omkring när han plötsligt får syn på 2 unga söta tjejer som står och viftar med tummarna upp i vädret för att visa att de söker lift. Han kör fram och rullar ner rutan och frågar vart de vill åka någonstans. Tjejerna förklarar att de varit och hälsat på vänner på universitetet och att de nu ska åka hem till Stanford University igen, där de båda pluggar och är rumskompisar. Ed säger att han gärna kör dem dit. De 2 18-åriga tjejerna presenterar sig som Mary Ann och Anita. De hoppar glatt in i bilen. Mary Ann i passagerarsätet och Anita där bak. Stämningen i bilen är god och tjejerna berättar glatt om sin visit hos vännerna. Ed förstår snabbt att de inte är bekanta med Santa Cruz-området. Detta utnyttjar han. Istället för att köra söderut tar han riktning åt öster. Glatt och ovetande pratar tjejerna på och Ed nickar och lyssnar. Samtidigt som han försöker bestämma sig vad hans nästa drag ska bli. Han känner sig exalterad inför det faktum att han äntligen ska få ge efter för sina fantasier. Men han är också nervös och rädd att något ska gå fel. Slutligen kommer de fram till staden Livermore, öster om San Francisco, och Ed bestämmer sig för att det är dags. Han kör till ett ödsligt område i utkanten av staden, stannar bilen och plockar nervöst fram sin pistol som han riktar mot tjejerna. Han förklarar att han inte tänker skada någon av dem ifall de gör som han säger, och att han kommer köra hem dem till sin lägenhet där han tänker våldta dem båda innan han släpper dem igen. Ed vet redan nu att han ska döda båda två, men det vill han inte erkänna, inte än. Anita som sitter i baksätet blir livrädd. Hon vågar knappt röra på sig, medan Mary Ann, till Eds förvåning, talar lugnt och vänligt till honom. Hon försöker skämta och lätta upp stämningen och säger sen att hon tror att han kanske behöver prata och lätta på sitt sinne istället. Att han nog egentligen inte vill göra dem illa. Ed känner sig kluven. En del av honom är imponerad av Mary Anns lugn, men en annan del känner en oerhörd frustration över det faktum att Mary Ann tror att hon ska kunna prata sig ur situationen. Han säger återigen att de ska åka hem till hans lägenhet, där han ska våldta dem båda. Och innan de åker vill han att en av dem ska lägga sig i bagageutrymmet. Han förklarar för Mary Ann och Anita att det kommer underlätta situationen för honom om han endast har en person att kontrollera i bilen under resan. Men Ed har inte tänkt att köra någonstans, utan tänker istället att det kommer bli lättare att döda en i taget. Han ger Mary Ann handfängsel och beordrar henne under pistolhot att låsa fast höger handled i bildörren. Sedan föser han ut Anita från baksätet och leder henne till bagageluckan. Innan han stänger plockar han ut en plastpåse och en kniv för att sedan återvända till Mary Ann i bilen. När han kommer in i bilen igen ser han att Mary Ann inte har låst fast handfängslet kring handleden, och han börjar skrika på henne och förklarar att det kommer sluta väldigt illa för henne om hon inte börjar följa hans order. Ed lossar handfängslen från bildörren för att låsa fast båda Mary Anns händer bakom ryggen. När han lutar sig över handklovarna nuddar han av misstag ett av Mary Anns bröst, och han känner hur han plötsligt rodnar och skäms. Han säger nervöst: "Oops, ursäkta mig." Trots att Ed inser att han är i total kontroll och är medveten om att han snart ska döda både Mary Ann och Anita, vet han inte riktigt hur han ska bete sig, och han blir plötsligt obekväm och ännu mer nervös. Men han vet också att det inte längre finns någon återvändo. Han tar bestämt tag i Mary Anns handleder, låser dem bakom hennes rygg och plockar fram plastpåsen han hämtat samt ett bälte från en badrock. Han sätter påsen över Mary Anns huvud och knyter sedan bältet kring hennes hals och börjar dra åt. Men bältet går sönder, och han ser dessutom att Mary Ann har bitit ett hål i påsen, att hon fortfarande andas. Ursinnig över sitt misslyckade mordförsök och hans tafatta reaktioner han nuddade vid Mary Anns bröst, plockar han istället fram kniven och börjar upprepat hugga Mary Ann tills hon avlider. Nu går han mot bakluckan, öppnar och ber Anita kliva ut. Hon ser blodet på Eds händer och börjar skrika och fråga vad han har gjort med Mary Ann. Ed hör sig själv säga att han bara har slagit henne i ansiktet och att blodet kommer från hennes blödande näsa. Han står av någon anledning inte ut med tanken på att Anita ska förstå att han har dödat hennes vän. Han uppmanar henne att gå till Mary Ann för att se hur hon mår. Men innan Anita har hunnit fram till framsätet attackerar Ed henne med kniven, hugger henne till döden. Därefter lägger han de båda kropparna i bakluckan och kör därifrån. Ed tar med sig kropparna hem där han börjar klä av dem för att sedan fotografera dem i olika positioner. Han har sedan sex med de båda två, styckar kropparna, och innan han paketerar dem i plastpåsar utför han oral sex på de avhuggna huvudena. Plastpåsarna dumpar han senare på olika platser kring bergen i utkanten av staden. Det är 3 månader senare, i augusti 1972, som fotvandrare hittar Mary Ann skalle i ett bergsområde. Övriga kroppsdelar har aldrig återfunnits. Förhörsledarna som lyssnar på Eds erkännande chockeras över de groteska detaljerna i hans berättelser. Det är tydligt att han tycker om att prata om det han har gjort. Han beskriver hur tanken på att hugga av en kvinnas huvud alltid har fascinerat honom. Hur det fått honom att känna en uppfylld känsla av total makt och kontroll. Ed berättar vidare om sitt nästa offer. Den 15 år gamla high school-studenten, Aiko. Det var den 14 september som Ed plockade upp Aiko längs med vägen i jakt på lift till en danslektion. Aiko förklarade för honom att hon har missat bussen. Hon var tacksam för att han skulle köra henne då hon verkligen inte ville riskera att komma sent till dansen. Denna gången var Ed mindre nervös. Och efter att ha hittat en avlägsen plats ströp han Aiko till döds. Han våldförde sig senare på hennes livlösa kropp för att sedan stycka den, paketera delarna i plastpåsar och sedan dumpa dem på spridda platser. Han förklarar att han gjorde detta för att försvåra polisens arbete och på så sätt minska risken för att åka fast. Under den här perioden har Ed hela tiden fortsatta konflikter med sin mamma och han är ju fast besluten att han ändå ska hämnas och mörda även henne. Han anser att Clarnell bär det fulla ansvaret till varför hans liv har blivit som det blivit. Han känner stundtals en sorg över att han inte kunde vara som alla andra. Han drömmer om en familj med fru och barn. Fantiserar om hur livet hade kunnat bli om hans mamma inte hade förstört honom. Men mitt i allt detta brottas han med sina mordiska fantasier. Och han inser att begäret är för stort för att motstå. Den 7 januari 1973 kidnappar han den 19 år gamla Cindy då hon är på väg till en föreläsning på universitetet. Ed, som nu har fått rutin på mördandet, skjuter Cindy till döds, förgriper sig på henne och styckar och dumpar kroppen i havet efteråt. Denna gång behåller Ed huvudet, som han istället begraver i sin mammas trädgård. Han berättar för förhörsledarna att han placerade huvudet precis utanför hennes sovrumsfönster, med blicken riktad uppåt. Han säger nöjt att han tyckte det var komiskt, då hans mamma alltid ville att man skulle se upp till henne. En månad senare plockar han upp college-studenterna Rosalind och Allison utanför University of California, samma universitet där hans mamma var anställd. I det här laget hade polisen gått ut och varnat unga flickor och uppmanat dem att undvika att lyfta med okända män. Men troligen litade Rosalind och Allison på Ed, då de gissade att även han var student på universitetet, eftersom att de kunde se den fastklistrade universitetssymbolen på vindrutan. Kort efter att Ed plockat upp flickorna sköt han dem båda i bilen, tog hem dem och förgrep sig på kropparna, styckade dem och dumpade sedan deras kroppsdelar. Ed, som hela tiden följde mediernas rapportering och dessutom var en återkommande gäst på baren, The Jury Room, där poliserna ständigt diskuterade The Co-Ed Killer och vikten av att stoppa honom, började känna sig stressad över att bli påkommen. I början av april månad 1973 utför polisen en rutinkontroll av vapeninköp och Eds namn dyker upp på listan. De kan se i hans register att han är tidigare dömd för ett dubbelmord och beslutar sig därför för att beslagta hans vapen. Rutinkontrollen är inte kopplad till mordutredningen, men när Eds vapen beslagtas är han säker på att de är honom på spåren. Ed bestämmer sig därför för att det är dags att mörda Clarnell. Han står inte ut med tanken på att hans mamma ska få höra vad han har gjort och få ännu en anledning att nedvärdera honom. Han vill inte heller riskera att åka fast innan han har fått ut sin hämnd på henne. Den 20 april 1973 går Ed upp klockan 04 på morgonen, då hans mamma fortfarande ligger och sover. Han hämtar en hammare och börjar slå henne i huvudet upprepade gånger. När han har försäkrat sig om att hon är död börjar han avlägsna huvudet från kroppen. Och sedan utför han oralsex med huvudet innan han placerar det på den öppna spisen i vardagsrummet. Ed berättar senare för polisen hur han har skrikit och skällt på det avhuggna huvudet och utfört flera makabra handlingar gentemot det. Han säger, citat:
"Jag tyckte det var passande, med tanke på hur mycket hon har gnällt och skrikit på mig genom åren."
Slut citat. Efter mordet på Clarnell ringer han upp hennes bästa väninna, Sally, och förklarar att han vill bjuda henne och mamman på middag senare samma kväll. Sally tackar ja till inbjudan och när hon anländer till bostaden mördar Ed även henne och gömmer sedan båda kropparna i garderoben innan han flyr. Han förklarar för polisen att mordet på Sally var ett sätt att försöka förvilla polisen och avleda misstankarna från sig själv. Men efter ett dygn på flykt orkade Ed inte längre. Han förklarar att han var totalt utmattad. Och efter mordet på sin mamma såg han inte längre någon mening med att fortsätta mörda. Han bestämde sig för att ange sig själv till polisen. Den 8 november 1973 dömdes Ed till livstidsfängelse för de 8 mord han begått. Och han sitter där än idag, 76 år gammal, fängslad på California Medical Facility. Han har nekats villkorlig frigivning vid ett flertal tillfällen. Och så sent som 2024 beviljades han åter möjlighet till förhör om villkorlig frigivning, men nekade själv till det. Han har själv sagt i intervjuer att han är säker på att han skulle döda igen om han någon gång blev frisläppt. Det här var allt för dagens avsnitt. Manusförfattare Tove Wahlne. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.